Right, vi närmar oss julen och julens budskap allt mer. Och jag ska tala om vad julens berättelser säger till oss. Många gånger kanske vi hittar oss i livet i situationer där vi helt enkelt har svårt att se en utväg eller en lösning. Du kanske har sagt så här åt dig själv: det här är omöjligt. Kanske du har sagt: jag vet inte om jag orkar mera. Eller: hur ska jag klara det här? Utmaningarna i mitt eget liv är för stora. Svagheten i min egen kropp och själ är för påtagliga. Jag strular till det gång på gång. Men då är du i gott sällskap, för att det var just så här som många av människorna vi möter i julens berättelser kände sig. Jag vill uppmuntra dig idag när vi läser några av de här berättelserna som ledde fram till Jesu födelse. Centrum för det vi firar kring julen. Och det här är vad jag vill tala om idag. Det står så här, det vi kommer att liksom sammanfatta berättelserna, det är att hur Jesu födelse visar att vi kan lita på Gud vad än som händer. Jesu födelse visar att du kan lita på Gud. Han kommer inte lämna dig i sticken. Så vi ska börja med att se på Maria. Jag tror att Maria säger åt oss att du kan lita på Gud när det är omöjligt. Ska vi läsa om Maria i Lukas 1, vers 28-35. Där står det så här: ängeln kom in och sa till henne: gläd dig, du benådade, Herren är med dig. Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa ängeln till henne: frukta inte, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Du ska vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig få något slut. Maria sa till ängeln: hur ska detta kunna ske? Ingen man har rört vid mig. Ängeln svarade henne: den helige ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Maria blir förskräckt när hon får änglabesök. Hon funderar: hur i hela världen, vad betyder det här? Hon är en helt vanlig ung flicka. Det fanns ingenting speciellt från vad vi ser i Bibeln med hennes familj eller varifrån hon kom. Det var ingen rik familj, inga rika omständigheter. Hon lever troligen ett helt vanligt tonårsflickaliv, så som andra tonårsflickor på den tiden. Hon var troligen under 20 år, kanske 16, 17 eller så, den tid då man gifte sig på den tiden. Väldigt ung, väldigt vanlig, ingen kändis. Och plötsligt så kommer en ängel med ett budskap till henne. Och hon bara liksom: vad är det jag hamnar att göra? Det står ju inte ens att hon blir rädd för ängeln egentligen. Det står att hon blev förskräckt vid hans ord. Och det är lite intressant. Jag skulle bli förskräckt av ängeln. Men hon blev förskräckt vid orden och funderar liksom att: vad betyder det här? Herren är med mig. Vad ska Gud göra med mig? Vad är det jag hamnar ut för? Det första ängeln säger till henne och intygar henne om i vers 30 som vi läste, det är: frukta inte. Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. På grund av Jesus, genom det Jesus har gjort, så säger Gud detsamma till varje människa i varje tid som vänder sig till honom och litar på honom. Frukta inte. Var inte rädd. Det kan se omöjligt ut, det kan se stort ut. Men du har funnit nåd hos Gud. Jesus har öppnat vägen. Det finns nåd hos Gud. Gud låter oss komma inför honom med våra behov och våra begäran. Vi får liksom audiens inför kungen. För att Jesus har öppnat vägen. Det den här ängeln egentligen säger att om Gud har en tronsal i himlen och bara de speciella får komma in dit, bara de heliga, de rena får komma in dit, men på grund av att Jesus kommer till den här världen, tar bort synden, förlåter människorna, så ger han dig audiens inför kungen. Får den här vanliga människan komma in? En så här enkel flicka som Maria. Kan Gud göra någonting speciellt i hennes liv? Jesus säger, jag har gett mitt liv för henne. She has clearance. Hon har tillträde, hon får gå genom porten. Hon får komma in för Gud. Och Maria får höra vad det här barnet ska kallas. Det här barnet ska ge honom namnet Jesus. Och sen så säger ängeln så här, han ska bli stor och kallas den högstes son. Alltså Gud, konungens son, den högstes son. Du kanske tänker att du precis som Maria inte är någon speciell. Inte har mycket tillgångar. Du har kanske inte fått tillräckligt många följare på Instagram ännu. Eller tillräckligt många likes på dina bilder på Facebook ännu. Men börja tänka om. För precis som Maria hade a friend in high places. Hade en vän på höga positioner. Jesus kommer, han är den högste son. Och den som känner honom har en vän in high places. Den som känner Jesus känner någon som sitter högst upp. Om du är tillsammans med Jesus så har du egentligen tillträde till den som är över allting. Det Maria ställs inför en fullständig omöjlighet. Ingen man har rört vid henne. Hon har inte varit med någon. Det är fullständigt omöjligt att hon kan bli gravid. Hon säger det till ängeln. Hur ska det här kunna ske? Ingen man har rört vid mig. Och ängeln svarar till henne och säger, den helige ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Redan här ger Gud ett löfte om hur han verkar i den här världen. Vad som är möjligt och vad som är omöjligt. Vad han kan göra. Först säger ängeln att det här barnet ska kallas den högstes son. Gud den allsmäktiges son. Och sen säger ängeln till Maria, den högstes kraft ska vila över dig. Det Jesus gör när han kommer är att han öppnar vägen. Du får audiens till tronen inför Gud. Han som kan göra det omöjliga. Och han kan också ge av sin kraft. Han säger den högstes kraft ska komma över dig. Den heliga ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Och det här barnet ska kallas heligt, Guds son. När du är upp emot det omöjliga, det som helt enkelt inte är möjligt mänskligt sett. När vi känner att vi inte klarar den bana som Gud kanske har satt framför dig. Det uppdrag Gud har gett dig, den plats där han har satt dig i livet. Så säger Gud detsamma åt oss. Var inte orolig. Han har inte lämnat dig ensam. Den helige ande som Jesus senare kallar för hjälparen. Som kommer som en vägledare, en hjälpare in i ditt och mitt liv. Gud lovar att han kommer att vara med oss. Den högstes kraft ska vila också över dig som står tillsammans med honom. Som barn till konungen, som barn till Gud så får du tillträde precis så som alla andra kungabarn. Att komma inför Gud, att söka honom. Jesu födelse, när vi tror på honom så kopplar oss tillsammans med kungahuset. Kopplar oss tillsammans med den allsmäktige. Vi blir barn, kungas söner och döttrar. Det omöjliga blir möjligt när vi kommer inför Gud. Och därför slutar den här berättelsen med Maria och ängeln. Den slutar egentligen med att understryka just det här. Det står så här i Lukas evangelia 1, 36-38. Och se din släkting Elisabet ska på sin ålderdom också få en son. Hon som man har sagt att är mycket ofruktsam, som är ofruktsam, hon är nu i sjätte månaden. Ty för Gud är ingenting omöjligt. Maria sa, se jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnar henne. Så Gud gör till och med poängen i den här berättelsen. Före man går vidare, gör poängen och säger, för Gud är ingenting omöjligt. För Gud är allt möjligt. Din omöjlighet är Guds möjlighet att visa hur mäktig han är. Jag tror att berättelsen om Jesu födelse handlar om det här. Att det som är omöjligt för människorna, det blir möjligt för Gud. Det är också omöjligt för människorna att ta itu med sin synd. Att själv betala priset för allt det dåliga vi har gjort. Alla de snedtramp vi har gjort. Men det som är omöjligt för människor, det gör Gud möjligt genom Jesus Kristus. Och det här är bara början på allt det som Gud vill göra möjligt när Jesus kommer till världen. Så jag tror att Maria, berättelsen om Maria som möter ängeln, det säger att du kan lita på Gud när det är omöjligt. Låt oss kolla på Josef. Jag tror att Josefs berättelse säger till oss att du kan lita på Gud trots dina omständigheter. Det står så här i Matteus evangelie 1, vers 19-21 om Josef. Och Josef, hennes man, var god och rättfärdig. Han ville inte dra vanära över henne och därför beslöt han att i hemlighet skilja sig från henne. Men när han tänkte på det, se, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sa, Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Fatta vilken chock för Josef. Här har han blivit förälskad, kär i en tjej från Nazaret. De har skapat drömmar tillsammans, drömt om ett liv tillsammans. Allt de ska göra, hur många barn de ska ha, allting. Och plötsligt får han veta att Maria är gravid. De har inte varit tillsammans, de har inte haft någon intim relation ännu. Och Josef får det här chockbeskedet. Nej, hon som jag har tänkt göra livet med är gravid. Och hur vet vi att Josef måste ha fört en kamp kring det här själv? Hur vet vi att han måste ha kämpat mycket med de här tankarna? Nå, han har överlagt med sig själv och funderat på omständigheterna. Och han har kommit fram till att han inte ska försöka dra mera skam över Maria utan i tystnad skilja sig från henne. Han har funderat ut en plan, han har tänkt på det. Dessutom står det här att men när han tänkte på det så då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm. Så medan han tänkte på det så visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm. Åtminstone, jag vet inte hur det är för dig, men åtminstone jag har ganska svårt att tänka medan jag sover. Så det här betyder att Josef måste ha tänkt på det här en längre tid. Han har tänkt på det, fundera, sig kanske gråhårig över hur ska han lösa det här. Drömmarna är krossade, kärleken är spild, allt är liksom förbi för honom. Medan han håller på att fundera på den här situationen och vad han ska göra, då griper Gud in och visar sig i en dröm för honom genom en ängel. Han kommer mitt in i det som verkar vara ett omöjligt händelseförlopp. Omständigheter som Josef inte klarar av. Omständigheter som pressar hans själ till det yttersta. Som får honom att känna att det här är slut. Allt är förbi. Mitt in i det händelseförloppet stiger Gud och ändrar på allting. Och säger till honom, Josef Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru. Ty barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Igen är det första som ängeln säger, precis som till Maria, så är det första ängeln säger till Josef, var inte rädd. Har du tänkt på det? De första orden är igen, var inte rädd. Varför då? För att jag är med här. Jag är i det här. Du kan lita på mig. Gud var mäktig att gripa in, att vägleda, att ändra på händelseförloppet före det var för sent. Vad skulle ha hänt om Josef skulle ha hunnit lämna henne? Han försökt lösa det här i sin egen kraft. Han hade ju redan sin plan. Jag ska lämna henne under tystnad. Ingen ska veta om det, vi ska bara skilja oss. Josef hade redan en plan hur han mänskligt sett skulle lösa det, men Gud hade en annan plan. Och Gud var mäktig att ändra på Josefs tankar och leda honom rätt när han tänkte fel. Om du ser på detaljerna i berättelsen om Jesu födelse så händer det här gång på gång på gång. Så några vise män från ett land tusentals kilometer bort som inte ens trodde på Israels Gud. De var från en annan religion, från en annan kultur. Några vise män tusentals kilometer bort följer en stjärna och hittar fram till ett barn i ett stall. Hur omöjligt är det egentligen? Och de vise männen hittar dessutom fram genom att de frågar några skriftlärda som inte trodde att Messias har fött i Herodes tempel. Och de hittar ändå fram. De blir varnade av änglar för Herodes barnamord. De flyr till Egypten på grund av änglars ord. Och de vise männen som fortfarande inte är från Israels religion eller folk, de vise männen blir också varnade för att inte återvända till Herodes. Märker du hur många gånger Gud griper in i helt mänskliga omständigheter för att leda rätt, för att hjälpa i det som verkar omöjligt? Han beskyddar, han vägleder, gång på gång hjälper han dem. Så kanske du nu tänker så här att ja, men vänta lite Stefan, det här handlar ju ändå om Jesus. Det är klart att Gud hjälper. För det var ju liksom ändå Messias som skulle födas. Det är klart att Gud är lite sådär engagerad i det här. Men då skulle jag vilja fråga dig, att har du tänkt på varför han gör det? Varför gör Gud allt det här? Jesus hade det helt bra för han kom till jorden. Han hade allt han behövde. Han gör inte det egentligen för Jesus. Han gör det för dig. Han gör allt det här engagemanget från Guds sida att vara involverad i omständigheter i människors liv är för att du en dag ska få möta Jesus och bli frälst och för att du ska få samma hjälp av Gud. Han är engagerad för att han älskar dig. Det handlar inte bara om Jesus, det handlar i högsta grad om de människor som Gud älskar och vill komma nära. Om du tänkte att Gud är oengagerad i ditt liv, i dina omständigheter, så tänk om. Det här är hur långt Gud var villig att gå för att hjälpa dig och mig och varje människa i den här världen. Därför säger Romarbrevet så här i kapitel 8, vers 31-32. Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Och lyssna, han som inte skonade sin egen son utan utelämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Han säger, om Gud var beredd att gå så här långt, alla de här omständigheterna, dirigera världshistorien till att Jesus blir född i ett stall, växer upp och en dag blir världens frälsare som dör på ett kors. Om Gud har gjort allt det här för dig, hur skulle han kunna göra någonting annat än också skänka oss allt med honom? Varför skulle Gud vara mindre engagerad i ditt liv nu? Att hjälpa dig, att förvandla omständigheterna, att komma nära dig så att du får lära känna hur god Gud är, hur mycket han älskar dig. Och växa i tro på honom, växa i att lita på honom och bara få se att Gud är ännu närmare dig än vad du trodde längs med ditt liv. Därför förklaras det i slutet av Josefs berättelse igen, så kommer förklaringen på det här sättet. I Matteus 1 och vers 23, se, jungfrun ska bli havande och föda en son och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Alltså mitt i Josefs omständigheter, mitt i hela alltihopa som hände för när Jesus skulle födas, alla omständigheter, så förklaras det till slut med att guess what? Han ska också kallas Immanuel, Gud med oss. Det är ett av Jesu namn som han får. Kring berättelsen om Jesu födelse så uppenbaras att hej, Gud är en Gud som vill vara med dig. Mitt i dina omständigheter, vad än du går igenom. Om du är på toppen, om du är i dalen, där vill Gud vara med dig. Han är Gud med oss. Det är hela grejen med Jesu födelse. Gud vill inte vara distanserad, han vill inte vara långt borta från dig. Synden har skilt oss från Gud, mörkret i den här världen är kompakt. Men Gud tar steget. Det är inte du som försöker brotta dig genom mörkret för att komma fram till Gud och kanske få tag på ett litet strå av Guds hjälp. Det är Gud som brottar sig igenom vårt mörker och tar sig fram till dig i Jesus Kristus, för att han vill vara Gud med oss. Alltså Gud som är engagerad i ditt liv. Det är vad Gud gör i Jesus Kristus. Det är han som tar steget, det är han som springer emot oss, det är han som kämpar sig fram till dig. Därför tror jag att Josefs berättelse säger åt oss, du kan lita på Gud trots dina omständigheter. Sista punkten. Det här är lite otippad, är du beredd nu? Jag försöker bara skapa spänning, kanske inte så speciellt. Är du beredd? Är bältet fastspänt? Håll i hatten nu. Sista personen. Jesus säger åt oss, du kan lita på Gud trots din egen kraftlöshet. Ingen hänger med. Nollat la sissa. Du kan, Jesus säger åt oss, nu talar vi om berättelserna kring att Jesus föds. Jesus säger till oss, du kan lita på oss. Du kan lita på Gud trots din egen kraftlöshet. Så Jesus föds i ett stall och så kommer änglarna till herdarna. Och så står det så här, Lukas 2, vers 10-12. Men ängeln sa det åt herdarna, var inte förskräckta. Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet, ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Mitt i de här oerhört enkla omständigheterna, i ett stall, inte i ett värdshus, bland en massa djur, får som bräker och kor som släpper lass. Där föds Messias, en frälsare. Och det sker någonting övernaturligt för herdarna där. Änglarna kommer och igen börjar de med, vid det här skedet kan ni gissa det, de börjar med att säga, var inte förskräckta, var inte rädda. Men så säger de att tecknet på att Messias, världens frälsare, har fötts. Tecknet på att nu har Gud kommit och allt kommer att bli annorlunda. Ljuset har brytit fram i världen. Allt ska förvandlas. Tecknet på det här är ett litet barn som inte kan göra någonting. Tecknet på det här är ett hjälplöst barn som ligger i en krubba. Tecknet på att Messias är närvarande i världen är ett barn som bokstavligen inte kan lyfta ett finger. En liten baby, ett spädbarn. Har du tänkt på det här? Jesus existerar som Gud i himlarymden. Han är en av personerna i treenigheten. Gud Fadern, Gud Sonen och Gud den Helige Ande. Han har en perfekt tillvaro. Han äger skaparkraft som kan få galaxer att bli till. Bokstavligen så har Jesus varit med och skapat hela universum. För det står i Bibeln att Gud skapade världen genom att han uttalade ord. Han sa, låt det bli ljus, och det blev ljus. Gud skapar genom ordet, och Jesus kallas i Johannes evangeliet för ordet. Han är ordet som Gud skapar genom. Så Jesus har all den här kraften, han har varit med och skapat universum. Det finns ingenting som inte Jesus har tillgång till. Han har rikedom, härlighet, helighet, allting perfekt i en himmelsk tillvaro. Och han väljer frivilligt att ge upp all sin himmelska härlighet och kraft för att bli ett spädbarn som inte kan göra någonting. Har du tänkt på det här? Att Jesus inte bara ger upp sin kraft och sin härlighet. Han ger upp sin talförmåga, sin tankeförmåga, sin motorik. Han börjar från noll som ett foster. Undrar vad sonen och fadern pratade om före det här hände. Var det så här att, ja, men jag kan väl ändå använda en arm eller någonting. Nej, du kommer inte att vara medveten om att du har armar och ben. Nej, men jag kommer väl ändå att förstå att jag är Messias. Nej, du börjar från noll. Du kommer inte att förstå någonting när du föds. Så min poäng här med att Jesus säger att du kan lita på Gud trots din kraftlöshet är att Jesus börjar från noll. Fast han visste vad Gud gav honom för uppdrag, att bli människa, att leva syndfritt, frälsa alla genom att dö på korset. Han måste ändå lita på Gud. Han måste fullständigt kasta sig på faderns armar och lita på att Gud är mäktig att beskydda det här fostret, bevara och forma det här lilla barnet genom hela hans liv, så att Guds plan skulle gå i fullbordan. Jesus hade inte som människa här på jorden sån övernaturlig kraft som han hade i himlen, utan han var på samma sätt som vi alla människor beroende av Guds hjälp, beroende av att lita på Gud, den helige ande. Tänk på vilken förtröstan han hade till Gud. Att lämna allt jag har i himlen och bli ett barn som inte kan prata, tänka, röra sig. Ingenting. Jesus måste lita på att Gud var mäktig att göra den här planen. Fadern hade allt i sina händer. Han har avsagt sig sin himmelska natur. Han levde fullständigt på människors villkor. Jag kan förundras över det. Jesus, din frälsare, blir maktlös, kraftlös, okapabel för att kunna komma till oss. Han måste lita på att Gud var med honom. Men det betyder också att Gud helt och fullt är trofast och kan hålla det han lovar. Det handlar ju inte bara till slut om Jesus, utan det handlar om att Gud var mäktig att utföra sin plan att frälsa hela världen genom ett barn. Genom en människobarn som föds in i den här världen. Gud var mäktig att utföra hela frälsningsplanen genom att han sände sin son att leva under mänskliga villkor. Det betyder att Gud är mäktig att också rädda dig mitt i din kraftlöshet. Gud är mäktig att mitt i det som är omöjligt för dig, där du känner dig kraftlös, okapabel, oförmögen att ändra på saker, Gud är mäktig att verka i just de omständigheterna. Med det du har idag, den kraft du har idag, de tillgångar du har idag, Gud är mäktig att låta det han vill ske genom det du har idag. För han är större än dig. Det är klart att Gud vill samarbeta med oss. Gud kan inte köra över oss. Han kan inte tvinga oss till samarbete. Han kommer inte på oss liksom med någon kraft för att forcera sin vilja. Men när vi vänder oss till honom, när vi öppnar oss för honom, så är han mäktig att verka där och då. Om du säger att jag vill med mina steg vacklar, jag vill säga att jag tror med min röst darrar, då ska du veta att Gud är med dig. Namnet som ges åt Jesus här på ängen bland herdarna, det är frälsare, messias. Frälsare, messias, säger änglarna åt herdarna att han ska kallas. Alltså frälsare, någon som räddar. Där det inte är möjligt för oss att rädda oss själva. Och vare sig det gäller din synd, ditt mörker i ditt liv, din kamp eller svåra omständigheter, kraftlöshet, sjukdom i ditt liv. Gud är mäktig att vara frälsare, räddare i ditt liv. Messias, någon som är smord, den smorde, den som har ett oerhört stort mått av Guds smörjelse, den helige andes kraft att verka här och nu. Tänk på det här, Gud lämnar oss inte i vårt öde. Det här kanske är det yttersta beviset på att Gud är engagerad i ditt liv. Han lämnar inte dig åt ditt öde här i mörkret, utan han kom med frälsning genom ett litet barn. Han blundar inte för vårt mörker eller för det svåra. Om Gud var beredd att bli mörker, synd på korset. Jesus Kristus tog på sig mörkret, blev ett med synden på korset för att rädda dig. För att ta dig ut ur mörkret. Då kan du veta att han också vill vara med dig. Att han också vill vara engagerad i ditt liv. Alla de här tre personerna som vi har sett på, de här tre delarna av berättelsen, säger egentligen att Guds budskap till dig är: du kan lita på mig. Du kan lita på mig när det är omöjligt. Du kan lita på mig när mitt i de svåraste omständigheter. Du kan lita på mig när du är kraftlös, när du inte är kapabel. Jag kommer att ta dig igenom det. Och han bevisar det genom att Jesus Kristus föds, lever ett liv här och dör på korset för att rädda var och en av oss. Han lämnar oss inte i sticket. Vi kan lita på att han är med oss. Har du tänkt på att varenda en av budskapen i de här tre personernas liv, vad änglarna säger åt Maria, vad änglarna säger, ängeln säger åt Josef, vad änglarna säger åt herdarna, börjar alltid med: var inte rädd. Var inte rädd, jag har kontrollen. Var inte rädd, jag är med dig. Var inte rädd, jag är mäktig att föra dig igenom det.